Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Jag heter Niklas Donnerliv och är grundare av Polynom. Med mig har jag Polynoms vd Mats Lind. Bigslap är södra Sveriges största musikfestival. Den hade premiär i Malmö 2013 och har sedan genomförts årligen med uppehåll 2020 och 2021 på grund av pandemin. Totalt har festivalen haft cirka 190 000 besökare, varav 46% kommer utanför Malmö och 19% från andra länder. Premiärfestivalen hade 15 000 besökare och den senaste förra året satte publikrekord med Justin Bieber som stort dragplåster. 2022 drog Bigslap in 137 miljoner kronor i turistekonomisk räkning till Malmö stad. En av grundarna och den främsta eldsjälen bakom festivalen heter Ali Eftekhari. Han var även med och ordnade Aviciis första och sista stora konsert i Sverige. Vidare har han arbetat en hel del med smarta välgörenhetsprojekt som har bidragit till att göra Malmö och Sverige bättre. Välkommen till podden, Ali.
Tjena. Tack snälla. Tack snälla. Kul att få vara här.
Hur blir man en Ali?
Jag skulle nog vilja säga x antal bokstavskombinationer. Men hur blir man en Ali? Jag vet inte, ska man verkligen bli en Ali? Om det är så jäkla bra. Men för min del har det handlat mycket om bara plöja, kötta, tro. Framförallt tro på sig själv och tro på människorna runt omkring en. Så det har väl varit min framgångsrika lycka här i livet. Liksom. Min lott, att jag har haft rätt människor med mig hela tiden.
Du kom till Sverige som tvååring med din stora syster och dina föräldrar.
Exakt, och en lilla syster i magen liksom. Så vi flydde från Iran 1990, lite efter kriget där bröt ut. Och sen kom vi till Turkiet och bodde där ett par månader. Och sen flydde vi till Norge, där vi typ fick pass tror jag direkt. Men vi misstänkte att något var lurt, så vi flydde där på natten direkt till Sverige. Jag tror inte vi bara stannade kvar, så att vi kom till Sverige till Västervik 1990. Sen bodde vi i Hultsfred.
Ja, det är ganska kul med tanke på att Hultsfred var ju kanske Sveriges största festival under många år.
Exakt, jag tror de stödde ett frö där i början i mitt lilla huvud där, att det är kanske det jag ska jobba med. Men jag minns alltid när mamma berättade att någon gång om året så kom det jättemycket folk till Hultsfred. Vi fattade inte varför, men nu i efterhand har jag förstått att det var Hultsfredfestivalen.
Men sen har jag hört att du beskriver dig själv som en lommapåg.
Ja, exakt. Vi flyttade från Hultsfred till Lomma när jag var 3 ungefär och bott i Lomma till jag var 18. Så har jag haft min barndom i Lomma, gick på Pilängsskolan i Lomma och Karstorp, tror jag. Södra och norra Karstorp heter de. Och sen så flyttade jag till Lund, sen till Malmö och sen tillbaka till Lund. Där är jag nu.
Och det var i Lund som du startade din resa i eventbranschen kan man säga.
Exakt. Började i Lund som diskplockare på Basilica hos min förebild och mentor Martin Szybczynski. Jag jobbade med honom, började jobba där, sen så fick jag börja sälja biljetter och sen så fick jag börja driva egna nattklubbar och sen så fick jag bli en del av Öresundsgruppen som sen har blivit allt det här vi har idag. Liksom.
Hur kändes det att börja sälja biljetter då? För då var du kanske 17-18 år.
Det känns skitskönt. Jag gick natur som jag typ fattar noll av, så att mina föräldrar har tvingat mig att bli doktor eller någonting. Men på rasterna så var det bara att sälja biljetter. Lärde mig att utnyttja mitt sociala... att jag är social. Jag fick använda det på första gången på ett riktigt sätt. Och då var det liksom bara att träffa folk och börja sälja biljetter. Och vi sålde liksom allt från första gångerna 200-300 biljetter per fest. Och sen så fick jag börja egna fester. För att det gick så bra med försäljningen och sen så blev jag en promoter istället för biljettförsäljare.
Men redan tidigt sålde du många fler biljetter än de andra. Varför är det så?
Alltså det var nog väl att jag var lite överallt och pratade med allt och alla liksom skämdes inte för att ta för mig. Och jag kan ju inte sitta still och jag är duktig på liksom vara social och prata med människor. Och det liksom gav mig en enorm fördel i det här liksom. Så att jag vann ju lite den kampen mot alla andra som var kanske lite mer lugna och sålde bara sina vänner. Utan jag tog för mig lite mer.
Som en naturlig säljare.
Exakt, kommer nu från pappa. Han var matchförsäljare när han var ung, så jag har ju fått någon säljgen i mig.
Och sen blev du erbjuden jobb som 20-åring i Öresundsgruppen som var ett ganska nystartat bolag då. Stureplansgruppen som förebild i Stockholm.
Exakt, det var fyra herrar från Malmö som startade det. Och sen så gick de ihop. De drev lite olika nattklubbar och sen så gick de tillsammans och slog ihop sig och bildade en grupp. Och jag jobbade då med Martin innan dess och då tog jag han med mig in i det här projektet så jag fick följa med och börja jobba där.
Och där fick du sen fortsätta ordna större fester och klubbar och liknande.
Exakt, jag fick börja med, det var Mason som satte mig på ett uppdrag. Han bara, ja men du ska köra ett häst på hip samtidigt som det är någon stor nattklubb på Slakthuset så lyckas du så får du börja egna grejer. Och vi lyckades sälja kanske 800 biljetter den kvällen hade fullt. Så att efter det så vann vi den kampen och fick börja köra egna grejer så fick jag ett snabbt förtroende för dem och börja arrangera lite grejer själv liksom. Det var väl så vi började 2007 tror jag, detta är någon gång, där vi började med nattklubbar liksom.
Men du började redan på gymnasietiden?
Jag började nästan som, minst nu när de tänker efter så var jag liksom i lumman, jag gick på högstadiet och mellanstadiet så gjorde vi lummadisken där man fick DJ och annat. Så jag har nu alltid hållit på med det lite grann men jag började nu när jag var 16 och började sälja biljetter på riktigt 15 typ.
Om vi har någon ung kille eller tjej som lyssnar på den här podden och de vill in i eventbranschen. Kan du ge några enkla råd kring hur de ska tänka och agera för att så här, göra någon form av karriär i eventbranschen?
Jag säger bara tänk stort. Alltså, tänk alltid stort och så utgå från det. Sen så lyckas du åstadkomma en del av den stora tanken så kommer du lyckas, som har du sagt, gjort något riktigt bra. Liksom. Ofta så börjar man snöra sig in på vad man ska göra och man börjar tänka väldigt mycket på detaljer. Man behöver tänka jättestort från början. Och sett liksom ett mål som nästan är omöjligt. Men lyckas du liksom uppnå 30% av det målet, som är en liten bit av det du vill åstadkomma, så har du verkligen gjort någonting riktigt bra. Så att börja tänk stort och börja bara köra. Liksom. Du har egentligen har man ingenting att förlora. När man tittar tillbaka i livet så tror jag inte att man kan tänka att shit, det gjorde jag inte, varför gjorde jag inte. Du ska egentligen bara tänka att det gjorde jag, det var bra. Då tror jag att man kommer komma liksom längre i livet.
Du gick natur på gymnasiet. Dina föräldrar ville att du skulle bli läkare. Exakt. Eller något liknande, antar jag. Och sen blir du en nattklubbskille i Malmö.
Ja, jag kan säga att jag blev doktor gästlista, så det var nästan någonting som var rätt. Men det var exakt så det var. Min stora, så jag är ju forskare inom hjärnforskning och håller på med migrän och håller på att dissekera hjärnor och gör det till bättre grejer liksom, medan jag förstör dem. Och min lilla syra är liksom jurist på MRQS. Så att jag var ju lite familjen svarta för utbildningsmässigt, men jag tycker att jag har lyckats komma någonstans här.
Men det var genom musiken och liksom det här med att sälja biljetter som du hittade ditt driv då?
Det var framförallt det här med skapa någonting som gick att ta på, där människor alltid var glada. Och liksom energin utav det man kunde skapa gav mig liksom energi att fortsätta. Liksom. Jag minns liksom när man tittar, det är så svårt att säga, men, ja, men du säljer en fest, en nattklubb. Jo, men det är glädje, det är energi, det är dans, det är kärlek. Det finns liksom mycket minnen kring det, även om det finns en dålig sida. Såklart med det också, men det finns det allt. Men den lilla energin man skapar bland alla människor som verkligen var där, den gav mig, det var liksom den drivkraften har liksom följt med mig alltid. Jag minns när vi gjorde Big Slap 2013, då sa jag att jag kommer aldrig göra detta igen. Liksom, för det var ett helvete. Men när vi verkligen tittar ut över publikhavet, klockan är liksom 23.00 på kvällen. Sebastian Ingrosso står och spelar. Det är liksom fullt ös i tallriken och 33 grader under hela dagen. Liksom bara för att se den alltså, vin av alla människors energi, glädje och kärlek. Det är liksom det som har fått oss att fortsätta så här många år. Så kul att få se att man kan skapa en upplevelse som ger dig minnen för alltid. Liksom.
Så det gäller att få upp det på scenen? För jag tror till och med förra året sa du att det här är sista gången.
Ja, det, alltså någon gång måste det vara sista gången. Och jag tror liksom att jag har alltid drivits av att utvecklas och göra mina grejer bättre än vad jag gjort tidigare. Men någon gång når man väl toppen och då är det bättre att sluta där uppe än att trappa ner.
Det var en intressant resa. Från början så drev du klassiska nattklubbar. Du får gärna beskriva hur ni sen började med att ni började ordna konserter. För det är skillnad på en fredagsnattklubb och en stor konsert.
Mm. Det börjar nästan, världen förändras och mycket förändras under tiden. Man måste hänga med i de förändringarna. Tidigare så gick man liksom ut och käkade middag på en krog. Du drack aldrig drinkar till middagen. Det var liksom, du satt bara där, kanske vin och öl. Sen gick du till ett förfestställe, sen gick du på nattklubb. Sen började människor liksom byta beteende. Man började gå upp på en restaurang, man drack drinkar. Det var en DJ, det var liksom puls. Klockan 11 så var du ju rätt nöjd med att du har fått den vibben av båda två grejer. Tinder kom, vilket gjorde att liksom nätdating tog över. Du behövde inte gå ut för ragga på samma sätt längre. Och människor blev mer medvetna om att vad man stoppade i sig. Liksom innan drack du vodka, apelsinjuice typ. Nu vill du ha specifik gin med specifik tonic med specifika till. Så människan utvecklas och vi märkte liksom 2008-2009 att alltså folk kommer kanske inte gå ut i samma utsträckning på nattklubbar för allting liksom har gått åt andra håll. Liksom. Du får dagsfester, middagar, du får liksom Tinder, du får ett annat. Så att vi fick ett samtal då 2009 om vill ni göra en stor fransk artist? Ja, vad kostar det? 250 000. Och det är liksom extremt mycket pengar på den tiden. Alltså man betalar kanske 1500 spänn i en DJ som spelar liksom 6 timmar. Det är stor skillnad. Och den DJ drog ändå 2000 pers på Slakthuset liksom. Så vi bara, ja men börjar vi snacka lite, snackar vi internt och så fattar vi ett beslut. Men vi testar det här och vi visade sig att den här DJ:n då, David Guetta, skulle spela. Han gjorde Malmö, det är någon gång i oktober 2009. Han släpper When Love Takes Over, säljer 5000 biljetter på liksom 9 timmar, så det slut hela Slakthuset. Och där fick vi liksom, ah, här har vi nu hittat någonting som vi kan göra riktigt, riktigt bra.
Och här kan vi tillägga att David Guetta är väl klassad som en av världens främsta DJs idag.
Ja,
han var väl stor redan då, på den tiden var han väl stor?
Han var extremt stor redan då, men nu är han ju på en helt annan nivå. Liksom, en av världens största popartister skulle jag vilja säga, mer än en DJ. Alltså, han ligger ju bakom 30-40 stora hits och har flera hundratals miljoner streams. Liksom. Men där märkte vi liksom, ah, det här är verkligen någonting kul att jobba med. Liksom, konsert, bygga, skapa, sälja. Och sen började den resan där vi gick mer över från att vara... Vi hade ju nattklubbar ända fram till 2017-16, men... Där vi liksom sakta men börjar svinga liksom fokus mot konserter och festivaler och det, den typen av arrangemang.
Det som är intressant är att ni gör detta i en tidsperiod där de andra festivalerna lägger ner.
Det kommer jag nog aldrig glömma. 2013, ja. Festivaldöden. Det var Hultsfred gick omkull och 200-300 festivaler. Och vi började det året. Så det var liksom, redan då hade vi liksom en uppförsbacke för att festivalbesökarna var ju alltså framförallt rädda. För vad händer med festivaler? Kan man köpa en biljett? Kommer de finnas kvar? Vi var nya på marknaden. Ingen har gått där innan. Vågar man köpa eller väntar vi in i slutet? Och det var ett helvetes år. Jag minns att vi la liksom typ 5,5-6 miljoner back sista månaderna. Och det var ju liksom...
Och gjorde du då ut på stan och började kränga biljetter igen?
Det var det. Jag och mina kollegor bara sätta på oss arbetskläderna ut och plöja liksom. Det var liksom ingen som tyckte synd om oss.
Jag minns att jag läste en intervju i Sydsvenskan från 2019 där du sa att när det var 2 veckor till premiären 2013 på Big Slap så hade ni bara sålt 3500 biljetter och ni låg flera miljoner back.
Ja.
Men sen 2 veckor senare hade ni sålt mer än 10 000 biljetter.
Exakt.
Så ni sålde ju typ, ja, 7 000 biljetter de sista 2 veckorna.
Exakt.
Så du får gärna berätta hur ni lyckades med det.
Alltså jag vet inte fan, det var nog tur alltså, en hel del, men alltså det var extremt hårt arbete, vädret var med oss, vi fick liksom all push vi kunde få från uppifrån, om det nu finns något som hjälpte oss där uppe, men allting gick vår väg, solen, vädret, vi krigade på, det var liksom bara, det var bara ut och jobba dygnet runt, göra reklam, sälja biljetter, hitta kampanjer, hitta sätt att få ut biljetterna, liksom gå tillbaka till old school, liksom kränga. Det var intensiva veckor, men någonstans så lyckades vi till slut landa det vi gjorde och skapa den festivalen vi gjorde i Tallriken det året. Och jag tror nog mycket av den vinsten och det vi lyckades med, alltså inte pengamässigt, utan vinsten av det vi skapade kommer från att vi kom från en krigarbransch där vi har liksom levt på entrépengar och liksom hitta smarta kreativa lösningar för att liksom sälja biljetterna till slut. Så att det var ett jäkligt jobbigt men lärorikt år.
Mm. Och det gick väl plus minus noll om jag minns rätt den första festivalen?
Ja, det var lite slantar kvar men inte så att vi kunde liksom åka på semester precis.
Och då fick ni blodat tand att sen köra Big Slap 2014 och 2015 och så vidare?
Ja, från början sa vi att vi aldrig skulle göra det igen. Det var liksom ståndpunkten. Men sen som jag var inne på innan, liksom, när man får se det man skapade och energin och glädjen så kände vi bara, det här måste vi göra igen. Det här går inte att säga nej till. Så när Sydsvenskan ringde typ 7 på morgonen när man vaknade liksom, efter typ 4 timmar sömn. Blir det något 2014? Ja, det blir det. Och sen ångar man det beslutet. Men det blev ett 2014 och nu har vi liksom, i år fyller vi 10 år. Fysiska år och egentligen 12 om inte pandemin hade snutt 2 år av oss. Så att, nej, det känns bra.
Och hur kändes det med pandemin när man var tvungen att pausa?
Skitskönt. Det är harsh att säga det för pandemin var ju extremt jobbig och tung och seg och påverkade alla vår bransch. Men för en personlig nivå så har jag nu aldrig mått så bra för jag fick 2 lediga sommar som jag aldrig haft tidigare liksom. Och det gav mig också energin och kraften att rekonstruera hela Big Slap och komma tillbaka med den produkten vi kom 2022. Jag tror oftast när man är inne i och jobbar dygnet runt så stannar man aldrig upp och tänker på vad ska vi göra nytt, hur kan vi utveckla det. Liksom man gör det men kanske inte på den skalan som behövs. Så pandemin gav mig ett tumrum i hjärnan där jag fick kreativt gå tillbaka och liksom slå på alla tankar hur vi kan göra det något nytt. Så liksom, det var extremt jobbigt, det var tufft, det var liksom ekonomiskt ohållbart, men ur mitt individuella perspektiv som person så utvecklades jag väldigt mycket under pandemin och lärde mig väldigt mycket. Så att jag tror allting händer av en anledning på något konstigt sätt. Och det här gav mig kraften att komma tillbaka av vårt gäng och göra Big Slap 2022 i den tappning vi gjorde. Liksom.
Här kan tilläggas att Big Slap var ju i Pildammsparken fram tills pandemin satt igång. Men sen när den hade kommit tillbaka 2022 så var det på ett helt nytt ställe, Nyhamnen, nära centralstationen i Malmö. På ett större område och en mer påkostad festival
och
satsning.
Och samtidigt hade du också, du ganska nybliven familjefar.
Mm. 2 år, jag fick min första son, eller mitt första barn. Jag har en son och en flicka, men 2017. Och sen så fick jag min dotter 21. Så det var ju liksom lite känslig tid liksom, att bli helt arbetslös på. Men vi gick ju från att omsätta typ 100 miljoner till noll på en dag. Men framförallt så fick jag uppskatta tiden, för jag fick väldigt mycket tid med mina barn. Som jag nog aldrig kommer få tillbaka, jag hade fått tillbaka annars. Så att det var både, liksom, på både gott och ont, tror jag, det här. Samtidigt som det var skönt så var det extremt jobbigt. Liksom.
Det kan vara kul att få höra lite anekdoter också kring saker och ting som kan gå snett på någon av de här Big Slap-tillställningarna där ni måste tvingas trolla med knäna för att rädda saker i sista stunden utan att publiken ska märka någonting. Kan du ge några sådana exempel som kan vara kul att...
Det finns extremt många. Ett år så hade vi fått en fel räkning på scenen, vilket gjorde 30 minuter innan öppning att vi var tvungna att räkna om scenen, annars fick vi inte öppna dörrarna. Då gick ju alla, vad ska man säga, då var man liksom skitnödig i princip. Jag tror fan jag började böla 5 minuter innan jag fattade rätt beslut. Men det löste sig. Jag fick dit en konstruktionsmätning direkt. Vi hade väl turen att han var ledig och vi prickade rätt. Annars hade vi nog inte vågat öppna dörrarna. För att det är liksom, allt kan hända. Man vill ju inte ha det på sitt ansvar om man är ytterst ansvarig. Det var ett jobbigt år. 2014 tror jag, eller 15. 2017, pissregnade i tallriken en hel vecka innan sommaren. Liksom, det går aldrig att räkna med. Hela mattan är ju förstörd när vi går därifrån. Jag fick ju bli trädgårdsmästare liksom, i princip, lära mig hur fan man gör med gräset. Det var liksom ett par 100 000 i extra räkning där för att lägga om gräsmattan.
Så ni var ansvariga för att återställa tallriken i dess ursprungsskick efter festivalen?
Exakt, den gräsläxan fick man. Så att, nej men alltså det har varit många sådana grejer. Så jag tror att varje år är det någonting som jag kallar Bieber för fan. Värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Jag sitter på en middag och får ett sms. Okej, har du sett på Instagram? Fan, ansiktsförlamad. Så vad fan gör man då liksom? 6 veckor innan, 8 veckor innan festival. Den största artisten på festival-lineupen har fått en ansiktsförlamning liksom. Det är 8 veckor och allting står stilla. Det är bara liksom det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Hur fan gör man? Vem hittar man? Vem ersätter man med om det inte går att ersätta? Går det att ersätta en sån artist? Typ inte.
Börjar du ringa runt och kolla?
Vi var tvungna att göra allt. Alltså vi var tvungna att göra allt. Alltså jag tror att varje dag hade vi ett krismöte i 8 veckor liksom. För att vi var ju på allt, alla möjliga artister. Vi var på management för att få besked. Det är liksom en sjukdom ingen kan fixa. Men peppa, ta i trä, det löste sig, han uppträdde. Men jag kan ju säga att liksom de 8 veckorna hade jag ju liksom, om jag gick upp 10 kilo och fick mer grå hårstrån än vad jag någonsin haft, så var det liksom det var den knasen liksom.
Artister är också liksom kända för att kan vara lite knepiga. Har du någon historia med någon som inte dykt upp eller har legat och sovit klockan 11 på kvällen?
Det finns massa sådana historier. Så jag tycker att artister är de roligaste och knepigaste människorna samtidigt. För jag tror liksom att samtidigt som de är vanliga människor så är de ju sjukt komplexa människor. Men det finns allt. När vi gjorde Tim, första spelningen på Slakthuset. Fan, vi skulle åka. Han hade ett gig dagen efter. Tappat bort sina skor. Jag kommer med de här hotellskorna. Gående förbi hotellet med fel väska. Liksom. Alltså, det var liksom, vi har varit utomlands över hela världen. Och liksom, det är mycket. På Big Slap har vi haft något år en artist som missade sitt flyg. Som inte kunde komma. Så då fick man ersätta dem med någon annan. Sista sekunden, sjukdomar som man har liksom bytt ut mot en annan artist. Så att det är nog liksom någonting nytt varje år. Liksom.
Men har ni då lite sådana reservartister i beredskap ifall någonting går snett så att ni snabbt kan få tag på?
Alltså det är typ omöjligt, för att alla artister är ju liksom bokade hela tiden. Så då är det bara liksom pull the strings, se vad man kan lösa sista sekunden. Ringa runt till alla i hela världen eller i Sverige och se vad det finns för lösningar. Liksom det...
Men det är ingen, jag hoppas Niklas, han ringer inte dig.
Nej, jag är ingen artist precis.
Nej, men vi får ju bygga något stall och ha det så här, liksom.
Vi får köra lite karaoke först och se var vi hamnar.
Exakt.
Du får gärna berätta lite grann om er resa med Avicii, Tim Bergling. För att ni fick ju chansen att ordna hans första stora konsert i Sverige. Och det var innan han var känd. Han hade precis släppt Levels, sin första hitlåt.
Ja, exakt. Det var ju faktiskt samma herre som ringde oss med Guetta, Johan Björklund, en god vän och en agent, väldigt stor inom branschen just nu. Han hade precis börjat sin resa då som agent. Och då ringde han och sa, han blir en ny artist som kommer, och Tim Bergling, liksom Avicii. Han ska, och detta var precis innan han släppte Levels. Liksom. Han har gjort lite spelningar här och där. Han gjorde något på AF-boyen i Lund för liksom studenter och liksom sluten gig. Och vi bokade honom på samma egentligen förutsättningar som vi gjorde med Guetta. Liksom ett kallt samtal, testa, vi kör. Vi har inget att förlora. Och liksom, så släppte han Levels timing igen. Sålde slut Slakthuset. Blev liksom 5000 pers, den största spelningen som typ gjorts efter Guetta. Och då, kort därefter så blev han ju världens största artist. Och vi hade äran att få jobba med honom, Ash, Björklund, till och från i 7 år. Där vi gjorde Slakthuset, 2 gånger Malmö Arena-spelningar, sista spelning i Sverige, eller Skandinavien, 2016 på Tallriken. Och vi kom ändå varandra nära och byggde en relation både arbetsmässigt och vänskapsmässigt. Så att i det jobbiga och olyckliga, alltså runt omkring, så har vi extremt mycket roliga minnen och glädjen som jag alltid kommer med mig i livet. Som jag är tacksam över. Liksom. Så att,
Men då fick du följa på ganska nära håll hans utveckling från att vara totalt okänt att bli en versatil som alla drog i och ville ha till sina, alltså som de. Och sen tyvärr så förlorar vi honom. Och här kan jag tycker att det man, finns några lärdomar kan dra av detta, så att säga, att det här är ett känt problem, kan man säga, att när unga människor blir kända eller blir världskända inom vad som helst, musik eller idrott och sånt, hur ska man hantera omställningen från att vara en vanlig människa till att vara en människa som alla drar och sliter i?
Alltså saken är så att idagens samhälle så glömmer vi inte, men vi missar resan för att bli, för att inte vara någonting till att bli jättestor. Alltså det som är saken, jag menar med det, att typ går jag tillbaka till en artist jag jobbar med idag, Steve Angelo liksom. De höll på i liksom 10 år och struggla och åkte runt på varenda nattklubb och varenda pub och varenda ställe och gjorde musik, och de fanns ju inte Spotify, det fanns inte internet, och de var tvungna att göra skivorna, sälja dem liksom. Det liksom var ett jättehårt arbete bakom. Som man, jag säger inte att jobbet idag är lätt, men idag kan jag liksom på en sekund gå från att släppa en låt till att nå miljarder människor och bli världskänd över natten. Då har du inte haft samma resa upp till den nivån där du är idag. Liksom. Vilket gör att när det går för snabbt så händer ju någonting att man inte hinner hantera det. Kan vi jämföra det med ett företag? Liksom. Tar du ett bolag idag som omsätter 100 000, sen imorgon omsätter de 100 miljoner. De kommer ju få växtverk, det går för snabbt. Man tar på sig en för stor kostym. Och där tror jag det är extremt viktigt för branschen generellt och människor runt omkring artisterna och människor runt omkring, det kan vara influencers, det kan vara youtubers, det kan vara spelare, alltså gamers, det kan vara vad som helst. Man måste lära sig liksom bromsa ner och ta liksom. Man behöver inte skynda långsamt. Du behöver inte bli världskändis över en dag. Du behöver inte göra 4000 gig. Du behöver inte mjölka ut allting på samma sekund. Utan man kan bygga smart. Man måste nu vara mer försiktig. För att det kan gå så snabbt idag än vad det gjorde tidigare. Samtidigt så är skillnaden idag. Liksom, ja, visst, innan fick man struggla och kriga för att komma ut på marknaden med musiken. Och liksom göra en jättesvår resa. Men det tog längre tid. Men idag kanske det är 1 miljard låtar som släpps. Och då ska du nå ut med rätt låt för att bli stor direkt, så att det är skillnad där. Men jag tror att man måste kunna hantera framgången, skynda långsamt egentligen, alltså jag tror att man måste vara medveten om att det är en svår bransch, det är en tuff bransch, den är smutsig i många sammanhang, men man måste nu lära sig hantera framgången skyndsamt, om du förstår vad jag tänker liksom.
Det gör mig lite nyfiken. Vi kan inte så mycket om branschen, men du sa att den kan vara smutsig. Kan du förklara exempel på vilket sätt branschen kan vara smutsig?
Ja, men alltså, tittar du liksom, i varje grej så är det liksom, en artist är i fokus. Den liksom får aldrig vara en människa, om du förstår vad jag menar. Vi ger ju aldrig frihet till en artist idag. Vi drar i dem. Både utanför spelningar, inne på spelningar. Det finns många människor runt omkring i olika sammanhang som liksom tjänar pengar på artisterna, som kanske har ett eget intresse. Det finns många människor runt omkring som kanske promoter, som bara bokar och tänker liksom bara på sig själva och liksom den biten. Och sen så finns det liksom okunskap i gemene man, hur artisterna faktiskt har det. Hur är det att vara artist? Så den okunskapen, vi sitter och tittar på, ja men vad fan, han ställer in ett gig, vilken idiot. Nej, men det finns ju väldigt mycket grejer som vi inte ser bakom kulisserna. Och det handlar väldigt mycket om att branschen i sig, alltså jag menar med smutsig, är liksom att många människor nu i olika aspekter kanske har sig själv till syvende och sist som intresse liksom, mer än helheten. Det märkte vi till exempel liksom, när vi ställer in ett gig, för Tim mådde dåligt, vilket var jättejobbigt, men management ville inte att han skulle spela. De fattade helt rätt beslut. Det var jobbigt som oss från promoters, men även där märker jag ju själv, fan det var jobbigt för oss. Man tänker på sig själv. Jag bara, fan händer med mig? Vad händer med mina leverantörer? Vad händer med... Du vet, det finns så mycket som spelar in i den faktorn, så att eget intresset kanske tar över det personliga intresset. Och det, med, liksom, det är svårt att sätta ord på det, men branschen är ju liksom, där är ju, i alla branscher så finns det liksom, så är det ju ett intresse att tjäna pengar alltid. Det är därför det finns branscher. Det är det som föder industrier i alla sammanhang. Men ibland så måste man kanske hitta en balans för sig själv. Och därför är det liksom då extremt viktigt att omge sig med rätt människor, rätt verktyg och ha rätt kunskap och andra grejer runt omkring sig för att kunna styra den här grejen.
Och du själv har ju haft ganska tur i din karriär, för du har haft ett par mentorer som har betytt väldigt mycket för dig. Kan du prata lite grann om dem?
Alltså jag har haft turen alltid att lyckas omge mig med... Jag har också haft dåliga människor runt omkring, men det är inte bara det. Men jag har lärt mig väldigt mycket. Jag, liksom, jag hade Martin som är fortfarande en mentor för mig, som jag lärde mig i tidigt stadie om extremt mycket. Om värdegrunder, hur man hjälps, hur man lär sig, vad man gör, vad man inte gör. Hur man ska ta hand om människor i sin omgivning. Både som företagare och privatperson. Liksom, ofta så glömmer man... förebilder. Idag har vi knappt några förebilder liksom, att titta upp till på samma sätt ungdomar. Vi kollar på, är verkligen en förebild Kim Kardashian, eller är det den artisten, eller är det den? Alltså, jag hade min förebild liksom, det var, när jag var ung, det var min syster som verkligen gick i skolan och gjorde hela den biten. Jag hade Martin och nu har jag liksom Steve som en förebild, och jag har många människor runt omkring mig som jag liksom tittar på. Micke Kretz som jag jobbar med också på Q Group, och man tittar på de här människorna och sen säger man, fan, de här gör någonting bra. Jag kan ta lärdom av detta. Det kan göra mig till en bättre person. Så tidigt så lärde jag mig att omge mig med människor som utvecklar mig. Både på ett privat stadie och ett företagsstadie. Vad kan jag lära mig av människor? Kan jag bli en bättre pappa? Kan jag bli en bättre vän? Kan jag bli en bättre människa? Kan jag bli en bättre businessperson? Och liksom, de här människorna runt omkring en har ju verkligen fått mig att utvecklas. Både individuellt och på bolagsperioden.
Och du nämnde Steve Angello. Du jobbar ju också väldigt nära honom. Det måste ju vara fantastiskt kul att få vara nära sin idol nästan.
Så eller vad säga. Ja. Alltså för en tidig stadie så är han ju klart man det en idol ju. Men någonstans så är han ju en människa också. Som...
Snabbt till det här bara. Steve Angello är mest känd för att han är en av trion i Swedish House Mafia.
Mm. Som man ser på Big Slap nu faktiskt i sommar. Men extremt kul att få jobba med Steve. Jag jobbar med honom, sitter i princip som ett business management med honom i alla hans bolag, driver, investeringar, var allt runt omkring och alla grejer han gör och... Det är liksom bland det roligaste jag har fått göra. Jag får liksom resa över hela världen. Jag får träffa människor i alla möjliga industrier. Det öppnar extremt sjuka dörrar som jag aldrig hade trott kunde öppnas förut. Och vi har jäkligt kul ihop. Sen samtidigt, alltså, bortser jag från allt det som har med bolag och artisteri att göra, så är han ju en extremt bra människa. Liksom. Sjukt ödmjuk, sjukt snäll. En fantastisk pappa, en fantastisk människa där vi liksom båda har kul med familjerna, umgås och barnen. Och jag har haft väldigt mycket flyt att jag har kommit in men jag i den världen och tacksam för det. Liksom.
Och ni har ju också ett projekt som heter För vårt Sverige eller För vårt Malmö har ni också med lokalt här i Malmö. Kan du prata lite grann om det? För du ger tillbaka ganska mycket till samhället.
Ja, men jag tror det är viktigt. Alltså, Steve flyttade hem 2016. Vi började jobba ihop då. Vi var i Kina och gjorde ett projekt och sen kom vi tillbaka. Sen klev jag in och började jobba med honom på i princip heltid i princip med allas grejer. Och vi märkte när han märkte när han kom hem att klimatet i Sverige är liksom inte den idyllen som man hade som bild när man flyttade från liksom lite Lotta på Bakmakargatan, Pippi Långstrump. Det var liksom en sagovärld Sverige och det var det. Men det är det fortfarande på många sätt. Men tuffare klimat, samhället kanske inte har hängt med i utvecklingen som det har gått i dagsläget. Liksom, vi ser liksom kriminalitet öka, gängkrig och det ena och det andra. Och då ringde han mig och sa, men fan, vad kan vi göra för att hjälpa ungdomar? Alltså, till syvende och sist tror jag att det handlar om att det är för stora skillnader i samhället mellan människor. Vilket gör att vi som samhälle bjuder vi upp till ett val där en ungdom har lättare att välja fel bana i livet än den rätta banan. För vi stänger ut dem. Alla vi företagare som alltid säger att vi liksom ska göra massa för samhället. Men det är också samma företag som inte anställer dem. Det är samma företag som inte ger dem möjligheterna. Det är samma skolsystem som inte ger dem förutsättningarna. Så att vi beslutar stå för att göra ett projekt som heter För vårt Sverige och sen så blev det i Malmö för att vi liksom lokalt baserade här. Steve har en anknytning här också. Och Då gjorde vi liksom en gratis spelning på Malmöfestivalen för att liksom visa att mångfalden i Sverige, eller i Malmö finns det 182 nationaliteter. Det är en ung jäkla stad, det är liksom hälften av invånarna under 35. Så det finns inte många städer i världen som har den ungdomen egentligen. Och vi är fortfarande liksom så pass litet men så pass internationellt med all nationalitet. Alltså då valde vi en mångfaldshyllning på Stortorget, vi valde en satsning på Lindängenskolan för att oftast tillbaka till problemet i samhället, vi i press glömmer vi bort positiva grejer i dagsläget. Liksom det finns ju bara negativitet, negativitet, negativitet. Och Lindängenskolan, en skola som har liksom gått från undermedelbetyg till övermedelbetyg, men det är liksom ingen som benämner det, utan man benämner det som ett problemområde. Och vi lablar alltid det som utanförskap, och då, bara där har vi gjort fel. Alltså, då har vi redan sagt vad det är liksom. Och då gjorde vi en satsning med dem, byggde en musikstudio, gjorde en konstutställning med alla barnens framtidsdrömmar, ville visa upp det och visa att barnen i alla områden i hela Sverige eller Malmö har drömmar, men det är vi som samhälle eller som stad eller som land som egentligen inte lyckas hjälpa dem att uppfylla dem. Och många av de drömmarna var ju fina än andra drömmar man har sett på andra skolor liksom, där någon ville bli en barnmorska för att hjälpa barn framåt, för att liksom säga att vi kan ta hand om människor och barn i alla möjliga miljöer. Så att jag tror liksom, det var liksom hela vår take på detta var liksom, okej, vi ska investera vår tid, men framförallt vårt engagemang, och vill visa liksom, kan vi på den, som Steve som världsartist som har allt i hela världen runt omkring sig att göra hela tiden, kan han ta sin tid till detta, då borde liksom varenda företag och gemene man på planeten kunna hjälpa till i princip.
Och det är ett ord du har sagt i tidigare intervjuer, engagera sig. Mm. Att man ska inte bara sitta och klaga på kommunen och politiker, utan du har också ett projekt, jag tror det är genom för vårt Malmö, där ni slår in julklappar och lämnar till barn eller till ensamstående föräldrar.
Ja, vi gjorde en grej tillsammans med Clarion. Sen har ju lite detta projekt haft en liten twist för att pandemin kom, och alla våra projekt handlar om att vi ska göra grejer fysiskt, inte bara samla pengar. För att vi gjorde en julklappssamling, vi fick in 1300 julklappar till ensamstående mammor i Malmö som inte har råd att köpa julklappar till sina barn. Sen stod jag, Steve och vårt gäng och klappade in dem. Jag bjöd in allihopa på glöggfika, alla som ville fick komma till och hjälpa till. Så vi kom med typ 50-100 personer och hjälpte till och paketerade in dem. Sen gav vi ut dem till diverse olika föreningar som hjälpte oss, förutom i rätt händer. Men många pratar idag om, vi pratar om liksom sociala engagemang i företag och vad man har för värdegrunder, och när det kommer till liksom jämställdhet, likställdhet, alltså hela den här grejen, och hur viktigt det är med CRS-projekt och allt annat. Men det är lätt att bara ge en peng och sen tycka att man har gjort sitt. Men jag tror att vi måste tillbaka till ursprungsgrejen, att alla hjälper till och gör någonting, alltså gör förändring. Vi har liksom så pass mycket bra företag i Malmö idag, där vi liksom kan använda en plattform till att bjuda in de här ungdomarna, bjuda in alla människor från hela Malmö. Men det är mycket lättare att bara liksom ge en peng och sen har vi gjort vårt, sen är vi ute. Utan där har vi tvärtom vänt på det, att vi vill liksom visa ett engagemang, att vi bryr oss, att vi kan och att det är viktigt att vara och synas i de här sammanhangen.
Och vad kan vi förvänta oss framåt för vårt Malmö?
Vi hade ett stort projekt som fick en twist på grund av pandemin, men vi hade bjudit in 5000 elever tillsammans med Jenny Kjölfors i Malmö stad, där vi hade bjudit in en innovationskarneval, där vi ville samla alla barnens, när de gick en utbildning under hösten, så skulle de bygga ett företag från grunden, eller en idé, ta en idé och göra det till en produkt och sen presentera detta. Detta blev semidigitalt för att pandemin bröt ut, men vi håller på att titta på en liknande projekt igen för att komma tillbaka. Vi tittar också på att göra en satsning i Malmö 2024, nu blir det, i någon form av grej. Så att vi har lite olika planer för att komma tillbaka med för vårt Malmö eller för vårt Sverige. Och det kommer bli med definitivt 24.
Kul.
Har ni lyckats locka med andra företag på den visionen? För det är precis som du säger, att det är lätt för ett rikt företag att skriva en check på ett par hundratusen och tycka att de har gjort sitt. Men här krävs det ett annat engagemang, att man ska lägga ett par hundra mantimmar kanske, eller avsätta ett par medarbetare på heltid ett halvår för att ha sitt stöd till stacken, så att säga.
Mm. Alltså vi fick ju med en del via Stivs nätverk. Liksom. Kronpsas Sparstiftelse var med och hjälpte till i något projekt vi gjorde med innovationskarnevalen. Vi fick liksom via Play, via Steves kontakter med Kinnevik, och livesända hela Malmöfestivalen-gigget för att visa liksom att 182 nationaliteter på samma plats betyder inte liksom bara problem, utan det kan vara glädje, energi och kärlek. Det var hela budskapet med det. Vi fick Malmö stad att engagera sig extremt mycket och engagera sig liksom möjliggöra Malmöfestivalen-gigget och möjliggöra andra grejer vi gjorde. Innovationskarnevalen var Henrik Ekdahl Persson med, en superentreprenör från södra Sverige, Skåne, Kristianstad tror jag från. Han engagerade sig, vi fick liksom Micke Krets och Q-grupp att engagera sig, så att många har ändå hjälpt till. Men man märker så att folk vill, men jag tror att det handlar ofta om att man inte har kompetensen till exakt vad man kan göra, och det man gör kan bidra till en förändring. Utan jag tror när det väl kommer konkreta förslag som är bra, så är det rätt lätt att få med människor i slutändan.
Ska vi prata lite grann om Big Slap? Jag tror många blev lite förvånade när Malmö FF och andra sprang runt med tre prickar på tröjorna. Mm. Kan du förklara lite grann vad det var?
Nej, men jag har en liten grej med mig själv där liksom, ibland så vill jag göra något ingen annan har gjort. Och jag känner bara liksom, nu ska vi efter, jag har ju försökt få Swisha Smaffet till Big Slap sedan 2013, ingen hemlighet liksom. Det har varit omöjligt. De har ju liksom, de är för stora egentligen för att göra festival i Sverige. De har gjort tre stycken Friends Arena så till slut, de har gjort tre stycken Tele2 så till slut, de vet sitt värde i Sverige, men och de har alltid sagt blankt nej. Men när vi var i Miami nu så fick jag ett samtal från Axel och grabbarna, kan inte komma till hotellet, vi vill prata. Så jag dök upp på hotellet på natten 5 på morgonen. De bara, fan, det här var skitkul att göra en festival igen. De har inte gjort det på länge. Vi borde göra en festival i Sverige och vi vill göra Big Slap. Jag bara, wow. Samtidigt som det tog mig lite off guard för att det är liksom ett jättestort projekt. Så det är inte världens enklaste grej att hantera. Både är det en mycket större ekonomisk satsning än vad... Alltså, vad det innebär alltså, rent att boka dem. Men sen är det ju också storheten i att göra det och liksom få det att landa och liksom bli stort. Så att då kände jag att nu har jag fått en stor möjlighet som ingen annan i Sverige har fått någonsin. Det är första gången jag spelar på en festival i Sverige. Det är första gången jag spelar på ett gig utanför Stockholm. Så att då vill jag liksom ge tillbaka och göra någonting som ingen annan har gjort. Så att då satte jag mig ner på... Från att vi fick det bekräftat så hade jag 48 timmar på mig att ta mig fram en rolloutplan, en announcementplan. Så jag tog telefonen liksom i, jag tror, 20 timmar i sträck. Ringde varenda jävel jag kunde få tag på. Liksom. Ringde Anna på MFF. Det här vill jag göra. Hon bara, wow, coolt. Så de fattade direkt. Så vi hade möte med Ola, Niklas och Anna. De hjälpte till så att MFF gick ut med tre prickar. Och Malmö på bröstet och Swishers Mafia på hela läktaren. Det gjorde liksom att hela Sverige såg det. Det blev en buzz internationellt för grabbarna la ut på sina sociala medier. Det liksom spreds över hela världen. Malmö Arena, Karin Mårtensson. Jag måste stänga ner arenan. Vi måste filma så folk tror det här. Fick möjligheten att göra det liksom, och drog den. Och sen så ringde vi Region Skåne. Fan, jag måste fan belysa Öresundsbron. Hur fan gör vi det liksom? Mm. Och då ringde Peter runt och hjälpte till. Och så fick vi tag på Linus på Öresundsbron som är vd där. Han bara, ja men det här låter skitfett. Och John som hjälpte till oss. Och sen till slut fick vi belysa bron med tre prickar. Och sen var det liksom vattentornet. Och ringde Fredrik på Galå. Jag vill rappa din tidning. Han bara, nej. Jag bara, jo. Så berättade jag kampanjen när han bara till slut gick med på det. Sydsvenskan ville vi rappa för ingen annan har gjort det. Så det var en kampanj. Så hela staden var ju Swishers Mafia. Liksom varenda billboard, varenda skylt från centralen till triangeln. Liksom hela staden. Så det, bara det släppet gjorde liksom statement. Jag tror aldrig någonsin, nu vill jag inte vara självgod, men jag tror inte det är någon som har släppt ett projekt på det sättet, på den marknadsföringsnivån som vi gjorde. Och det satte ju liksom både Big Slap och hela buzzen på kartan liksom, så att det var fett.
Men då fick din säljare komma till fram igen och du fick börja ringa folk.
Ja, det är mitt lilla gatubarnet i mig. Det kom fram där liksom ringde och trakasserade alla. Och som tur är så fick vi med oss allihopa. Men det är också kul för att staden engagerar sig. Katrin och Andreas Schönström och gatukontoret Erland, David Östberg. Liksom, de fattar ju storheten i det hela. Och liksom Katrin hoppar på tåget och ringde Schönström. Schönström ringde gatukontoret. Alla gick som bord, hela staden engagerar sig. Anna på Malmö ringde då Niklas Kalén och Ola och fixade med hela MFF och Karin. Och du vet, sen är det klart att det är lättare när det är Swishers Mafia än vad det hade varit om det var jag. Men...
Här ska bara tillägga en liten sak. Jag tror att de flesta Malmöborna visste nog inte från början om vad de här tre prickarna stod för eller betydde. Så du får gärna utveckla de här tre prickarna.
Tre prickarna är deras logga. Så att de som har följt Swishers Mafia sedan 2012 eller 10 skulle jag vilja säga, fattar direkt. Men det var ju hela syftet var att inte folk skulle förstå. För att på några ställen så är det Swishers Mafia, något ställe var det bloggar, något ställe var det MFF, något prickar, sen logga. Jag tror Expressen gick ut och skrev att Swishers Mafia ska till Big Slap. Och sen så gick ju min telefon varm, så ringde ju varenda press, varenda tidning. Jag bara nekade till allting, jag bara hade varit Big Slap och jag redan släppte. Jag är inte dum ju. Men många fattar ju till slut. Men vi gjorde ju successiv kampanj i 12 dagar. Där sen när de började teasa och SOM började lägga ut så började poletten trilla ner på folk. Så det var kul för många sa att det var på Swedbankstadion, några trodde det var på Stortorget, några trodde det var på Malmö Arena. Några trodde det var 24, några tänkte att de skulle göra ett samköp. Det var någon som skrev att de skulle köpa upp Malmö FF. Så att jag...
Ja, men det var en väldigt lyckad kampanj och igen, det visar ju din säljarförmåga. Men Big Slap är ju mer än bara en konsert eller bara en festival. Mm. Du har verkligen lyckats engagera hela Malmö.
Ja, för mig är det så att jag tror att nyckeln till framgången till Big Slap har varit att det är så många människor som kan känna och tjäna en del på pengar på Big Slap. Alltså, jag tror många grejer så har vi liksom valt att jobba med lokala restauranger, lokala nattklubbar, lokala leverantörer och involverat väldigt mycket krögare, staden, hotell. Vilket har varit vår faktor till framgång för att det är så många som vill väl då. Många gör också oftast fel att man typ tänker att det här är mitt. Det är jag som ska stå i centrum. Det är jag som ska ha äran. Det är min grej. Jag tror där har vi liksom gjort Malmö till en stadsfest. Eller Big Slap, förlåt. Big Slap till en stadsfest. Big Slap är en Malmö-grej. Det är liksom vår bebis, men det är liksom Malmö. Vi har Malmö med i loggan. Vi gör grejer för Malmö hela tiden. Vi har satt Malmö på kartan. Vi jobbar väldigt mycket med Malmös varumärke. För jag tror det är extremt viktigt som för staden. Och det har gjort att varenda människa runt omkring känner att de vill associeras med Big Slap och hjälpa till. Och för min del, desto fler som bara pratar gott om det, desto fler som bara vill associeras med det. Det är liksom en vinning i det. Liksom, för att det är bra marknadsföring för oss. Så att, och sen är det liksom så att vi som team, liksom, nu är det jag, Ari och en kille som heter Addu som är kvar och driver det. Innan har vi varit lite i andra konstellationer, men sen vi blev uppköpta så är det vi. Och vi har alla liksom samma ståndpunkt. Liksom. För oss är det viktigt att det här är liksom en Big Slap är en fest för Malmö och inte för oss. Liksom.
Det lyser igenom att det är viktigt för dig att du vill ge tillbaks. Mm. Så inte bara det här för vårt Sverige och för vårt Malmö, men i allt du gör så vill du engagera folk.
Men så är det liksom, jag har nu alltid vuxit upp med det, ända sedan jag var liten. För att jag har liksom alltid tänkt så här att människor runt omkring en alltid mår bra och har det bra så kommer framgång också komma med ett gäng. Alltså att allihopa hjälper varandra och jag tror att anledningen varför jag har lyckats det är liksom jag har omgett mig med rätt människor och alla har liksom spilt över och gett tillbaka och sen så har vi gjort rätt saker och jag tror att desto fler människor runt omkring en, oavsett alltså om det är liksom nära eller långt ifrån, desto fler människor som mår bra av det man skapar och gör kommer liksom generera mer utrymme för oss eller framåt och liksom göra mer grejer och tjäna pengar. Så att jag tror att pengar absolut är jätteviktigt att tjäna för att många tänker så här, men jag ska starta ett bolag imorgon, jag ska donera hälften av vinsten, men det är idioti. Alltså bygg din grund, gör din grej, tjäna dina pengar när du väl känner dig trygg att du har din stabila grund och du har din egen ekonomi tryggad och du har tjänat pengar för det är inte fult att tjäna pengar, man måste göra det. Sen kan du börja tillbaka. Använd din plattform, använd det du har gjort, använd det du har byggt liksom. För att då när du känner dig trygg i dig själv och du har en stabil punkt då kan du göra så pass mycket mer än att stressa igång någonting bara för att göra det liksom.
Och om vi blickar framåt, vad kan vi förvänta oss 2024-2025?
Förhoppningsvis en tillbakadragen Ali. Jag vet inte än. Jag, vet, jag sitter alltid och fäktas med mig själv när det är dags och ta nästa steg och göra något annat. Men jag brottas alltid med tanken att Big Slap är, liksom, det är som ett litet barn som jag har fått se som födsel till idag och någonstans så kommer man, samtidigt som man vill lämna det någon gång för att det ska liksom bli själv liksom flytta hemifrån och göra sin grej. Men jag får se, 24-25, jag är inte där än. Jag vill liksom njuta av den, det här året. För att det här året är speciellt för mig privat för att jag får göra det jag får göra med Swedish House Mafia. Och det är också ett speciellt år för att jag trodde inte själv jag skulle... Jag trodde inte att jag själv eller vårt team eller vi överhuvudtaget skulle lyckas toppa det vi gjorde förra året med artisterna och så gjorde vi det så att jag inte hunnit smälta det riktigt än. Och det har gått så jäkla snabbt från Miami till släppet till hela den här intensiva jäkla kampanjen som var igång så att jag vill nog bara få njuta lite i stunden. Men såklart att vi är redan på 25 och 4 och börjat bjuda på artister för att det måste man redan göra så att samtidigt så är det liksom samtidigt som vi inte ens hunnit avsluta det här vi har påbörjat är vi på nästa år så att Big Slap kommer tillbaka kommer inte sluta göras utan det kommer kanske komma i vilken tappning vet jag inte än.
Man brukar ju säga att man lär sig väldigt mycket av att göra bra misstag. Kan du ge ett par tre exempel på i efterhand riktigt bra misstag ni har gjort på tidigare Big Slap som har gjort att ni har kunnat göra ännu bättre Big Slap tack vare den lärdomen året efter eller två år senare?
Alltså jag tror att vi gör misstag varje jävla år för att det blir år var jättejobbigt år. Vi gjorde massa misstag för det var en helt ny sajt. Vi räknade fel på vissa grejer. Det kanske inte syntes för gästen, men det slår ju på ekonomin, det slår ju på arbetet på oss själva. Vi hade räknat på vissa grejer som inte blev som vi gjorde. Vinden tog mer stryk än vad vi trodde. Nyhamnen var svårare att etablera. Liksom. Jag tror så att det finns alltså under årens gång vid gräsmattan 2017 som vi borde skyddat som vi inte tänkte på, för vi räknade inte med regnet som kostade oss ett par hundratusen. Men jag tror att liksom, jag tror det är extremt viktigt att göra misstag. För att det är precis som ett förhållande. Alltså, jag ser business som ett förhållande. Liksom, går du runt i ett förhållande så gör ni fel ihop och så lär man sig av de felen, så utvecklas man som par och blir bättre jämt emot varandra. Alltså, ibland skiljer man sig, ibland skiljer man inte sig. Men man lär sig under resans gång extremt mycket hur man ska vara med sin partner och inte vara med sin partner. Och jag ser det liksom samma sak i företaget. Liksom, att alla de här misstagen vi gör, de är liksom, visst det är skitjobbigt, det kostar, det är piss rent ut sagt. Men varje år så har man utvecklats, varje år har vi lärt oss, varje år har vi blivit bättre, varje år har vi gjort det bättre. Så att någonstans så tror jag att misstagen är det som definierar en person, alltså utifrån det. För att det finns idioter, rent ut sagt, som gör samma misstag varje år och aldrig lär sig. Sen finns det de som är klipska som gör misstagen och aldrig gör om dem igen. Så att jag tror, för vår del har jag lärt mig väldigt mycket. Och jag, innan har jag gjort många misstag flera gånger, men under resans gång har jag lärt mig liksom hantera det och inte göra om samma misstag. Så, att,
så våga göra misstag i medlemmen?
Ja, det är skitviktigt.
Sitter allt detta i ditt huvud eller dokumenterar du det? Alltså, har du någon sån liten hemlig handbok kring hur man gör en ännu bättre utsläpp nästa år?
Ja, men jag brukar faktiskt anteckna väldigt mycket. Alltså tankar. För att jag är lite, jag skulle säga, kickad i huvudet. För jag har ju 1 miljard andra olika idéer och tankar och huvudgrejer. Och sen så har jag en massa bokstavskombinationer. Så det är svårt att hantera vissa grejer ibland. Men det som har hjälpt mig är liksom att jag brukar liksom, vi med vårt team, det är så jävla skönt för vi kan liksom sitta och bara prata varje dag och liksom bara kasta upp grejer och sen så fångar vi dem och sen så lär vi oss av dem. Och vi har liksom, vi har utvärderingar, vi har liksom veckomöten typ och sen så antecknar jag som fan i mitt eget, i mobilen liksom. Gör inte detta, ändå detta, fix på det. Så vaknar 3 på morgonen, kan inte somna om för jag har liksom fått en idé och har lite damp över kvällen och sen så sitter jag och skriver för att inte ska glömma vad jag vill göra dagen efter. Så jag kan vakna upp mitt i en dröm, haft en mardröm. Jag står och tittar på Bixlab, det är helt tomt, helvete. Jag har glömt att göra marknadsföring, vad kunde vi gjort bättre? Skriver ner en massa grejer. Alltså, så man är lite kickad, men det är nog en del av min personlighet. Liksom.
Hur ser det ut i år? Alltså årets upplaga Bixlab, är den utsåld eller finns det biljetter kvar att köpa?
Det finns biljetter kvar att köpa, men vi har sålt extremt mycket. Alla cabanas är slutsålda, alla VIP-borden är i princip slutsålda. Business launchen är slutsåld, snart är VIP-biljetterna slutsålda. Så att vi tittar ju på ett jättepositivt år i år igen. Men som sagt, kapaciteten från tallriken till idag är nästan 2,5 gånger så stor. Liksom. Vi gick från att vara 13 till 15 000 där omkring varje år till att bli liksom 35 000 kapacitet. Så att det är klart att det blir, tar lite längre tid att sälja slut än vad det brukar göra. Men det säljer på extremt bra, vilket är positivt i de här tiderna för att folk har ju extremt mycket tuffare just nu. Vi gick från en pandemi till en ekonomisk krasch. Jag tror bara vi har sett toppen av den här krisen. Jag sitter hemma och tänker för mig själv, vad fan händer liksom när den här kassan man har sparat som pandemin för att man inte har rest och man inte gjort lika mycket grejer. Hos gemene man sinar när elpriserna sticker iväg som de gör. Räntan är på 7%. Gemene man i Sverige är nog överbelånad, tror jag. Liksom man tittar, man har kanske köpt hus för 10 miljoner, man har haft råd med 5 för räntan har varit 1%. Nu är räntan på 7%, amorteringar på 2%, elen är dyrare än någonsin. Ditt billån har gått från 2 till 5%. Liksom. Vad kommer vi att vara i september liksom, när folk börjar märka effekten av den här stora ekonomiska krisen vi är egentligen, som man tänker på med inflationen på liksom, alla priser har skjutit i höjden men liksom, löner har inte ökat. Tvärtom så tittar man på liksom, en arbetslöshet, vi ser AI som kommer in nu, liksom, vad fan händer med chattfunktionerna nu liksom, när helt plötsligt du kan skriva en mening för ut 6 stycken sidor av det du vill ha ut på en sekund. Vad händer med alla copywriters? Vad händer med alla människor runt omkring i branschen? Liksom, vad händer? Och den utvecklingen tror jag kommer vara extremt tuff för samhället. Och då kanske man inte kan göra lika mycket nöjen och resa och köpa grejer och hitta på grejer. Svenska kronan kontra euron. Det är liksom många aspekter. Så att vi gick ju från en pandemi till ett totalt kris i form av ekonomisk kollaps som det ser ut.
Du får gärna säga några ord också om ni blir uppköpta, alltså bolaget bakom Bexlet blir uppköpta. Det var precis före pandemin.
Ja, egentligen så var det så 2017, så innan hade jag Bexlet med en kille som heter Erik Ebbing som var, flyttade till Spanien och startade nya verksamheter där nere på Marbella, så att han köptes ut 2017 utav en liga som då kom in februari-mars 2018 typ. Och sen så drev vi det tillsammans. Och 2019 approachades vi av ett företag som heter All Things Live. All Things Live är väl en ihopkombination av gamla ICO, David Maloney Concerts, Blixten & Company och massa andra företag. Så de gick ihop och satte ihop en pott och sen så köpte de som backade en fond som bara köpte upp, och nu har de köpt upp massa grejer liksom. Och de har blivit en av de större spelarna i den nordiska marknaden, men också nu köpt upp massa företag i Belgien, Holland, Tyskland och ja, lite överallt. Så att,
och vad gör de rent konkret?
Ja, men de gör allt från live-segmentet till stand-up. De har allt från David Bartas produktionsbolag Roa som de köpte upp nu. Kan ha fel om det inte var David Bartas, men jag tror att han var där. Men Blixten & Company till Veronica Maggio hade de, till agentur och till management, till eller konserter, till festival, till promoting. Så att de äger Weekend Festival i Finland, de har massa festival i Norge, Bixlap i Sverige, Summer On i Sverige, Amaze i Sverige, Sabaton Open Air i Sverige, A Day in the Park. Så att det är liksom, företaget gick och på en dag liksom blev en multijätte i branschen liksom. Fortfarande små i kombination med de största, men alltså jättestora ändå till vad de är.
Ja, för jag tror jag såg någon siffra med att det var 300 anställda och flera kontor runt om i de nordiska huvudstäderna.
Ja, exakt.
Och utomlands.
Ja, det stämmer nu.
Och hur känns det att gå från att vara ett litet fåmansföretag till att vara anställd i en större koncern? Det är ju så i samma bransch, men det är väl för- och nackdelar kan jag gissa.
Alltså som tur är så låter de mig vara lite som den dåren jag varit innan, så att de var inte liksom, jag får löpa lite fritt fortfarande, men det känns speciellt, men det har också varit möjliggjort att Bixlap har ju tagit den tappningen den har gjort. Alltså, jag menar, hosta upp de pengarna man gör för en Bieber är inte jättekul, ligga ute med själv med två barn hemma. Och liksom, det blir möjliga satsningar man kan göra som man inte har kunnat göra tidigare. Liksom. Och vi har ju kunnat skala upp Bixlap ännu mer, och med deras kompetens, med deras nätverk i hela världen, så har vi liksom lyckats skapa ett mycket större internationellt brand än vad jag kanske hade tagit med ännu fler gör och göra själv. Liksom. Så att, det har ju gett oss en skjuts, och samtidigt så tror de ju på projektet väldigt mycket. De har ju sett vad vi har skapat, de har sett vad vi har gjort. Så att det är ju nog bra, både bra för båda parterna. Liksom.
Är det någon fråga som vi skulle ha ställt sig som vi har glömt?
Ja, alltså jag har en förmåga att babbla på så jävla mycket. Alltså, så att jag vet, kan jag ge ett svar på flera frågor även om jag har ställt en fråga som inte ens var den frågan. Så jag tror nu jag har fått med en del. Liksom.
Vi har fått med det mesta, tror
jag.
Ja,
jag tror fan det. Alltså.
Och vem skulle du helst vilja se som gäst i den här podden i framtiden? Jag kan säga att teamet där inne föreslår Bianca Ingrosso, men du får säga vem du vill själv.
Ska det vara någon lokal eller ska det vara liksom...
Nej, det kan vara gärna en svensk, men det kan ju vara en dansk och en tysk också för den delen. Det viktiga är att de kan förmedla kunskap kring hur man bygger företag och får företaget att växa.
Kan danska det? Nej, jag ska bara. Nej, men jag hade fan bjudit in Micke Kretz. Malmö kille, Q-group. Intressant liten spillevink, om jag får säga så. Jävligt rolig, galen framförallt. Men det de har gjort med Q-group från den här lilla delen här i Malmö till gå till så internationellt och över hela världen... Jag tror han är lite som jag, lite smått galen.
Vad är Q-group?
Q-group är väl ett techbolag som äger massa bolag under sig. Så de har väl, jag tror de har typ 500 tech-anställda, omsätter en jäkla massa pengar, finns i Sverige, USA, Asien, Europa. Bygger allt från appar till techlösningar till allt möjligt. Men det är fyra killar som driver det. Vad jag älskar med dem är att de är typ galna. För det som, men det är typ... När jag tänker technörd så tänker jag liksom geek liksom, utan att vara elak, för att det är liksom man tänker inte som här gala kommer då som har de sjukaste företagsfesterna, utan bara liksom smacka på 400 anställda, 500 anställda som är helt galna liksom, sjukt coolt företagskultur som bygger på glädje, fest och energi, och typ omöjligt att söka jobb där, de headhuntar liksom rätt profiler till allt, och du vet, de är Det är liksom ett coolt techbolag. Jag gillar det och jag tycker de är så jävla framåt i sin framåt i det de gör och unika, för att jag har aldrig sett något liknande. Så ser man typ så hur de går från att kreera en appgrej till att liksom ha de sjukaste företagsfesterna som man bara kan tänka sig liksom, alltså som man typ hade här var inte det jag hade förväntat mig alls liksom.
De får ett samtal från oss med ja, referenser.
Ja, det kan du hälsa mycket för mig. De är jävligt feta.
Coolt, men jag tror väl att vi är mer eller mindre klara, va? Eller har du något mer?
Ja, en sista bra fråga. Om du skulle bli ihågkommen för en sak i ditt liv, vad vill du att det ska vara?
Den är svår alltså. Men jag skulle vilja åtminstone vara omtyckt. Det är väl det viktiga. Jag tror att ihågkommen, folk kommer glömma. Alltså du vet, vad man än skapar idag så glömmer de. För det finns någon som är bättre med i allting. Men vara en omtyckt person är nu det viktigaste. Det är väl det jag vill att bli ihågkommen för.
Kanon, men tack så hemskt mycket för att du gästade oss.
Tack själva och kul att få vara med faktiskt.
Ja, tack så mycket.
Och jag har ju kommit på vårt artistnamn under tiden, Niklas. Så det får ju bli Malmö House Mafia.